Anders Tegnells mardröm är med oss idag från Olaf Scholz hemmaplan. Europapodden är på plats i Tyskland. Välkommen!
Heute wird gefeiert, ab morgen wieder gearbeitet.
Eine neue Finanzmarktverfassung.
Merkel muss weg.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land.
Eine tägliche Ehre und Herausforderung ist.
Vi har tagit oss till Tysklands näst största stad. Det är ju Hamburg. Och det är lite kallt. Det regnar lite grann. Det är till och med så blåsigt så att måsarna som försöker flyga förbi här, de kommer inte framåt. De står stilla i luften. Så att vi ska strax gå in faktiskt och spela in resten av podden. Vågorna här på floden Elbe som är precis framför oss i hamnområdet där vi befinner oss, de slår höga, och det är ganska tydligt att det här hamnområdet är viktigt för tysk ekonomi. För det är full aktivitet här. Det byggs överallt. Det är lyftkranar verkligen överallt. Det är vindkraftverk och det passerar stora fraktfartyg här hela tiden. Så att det här är en viktig hamn och en viktig stad för tysk ekonomi. Men det som kanske sticker ut just här, det är det här vackra konserthuset. Ganska nybyggda konserthuset invigdes 2017 som ligger precis här intill Elbphilharmonie, också kallat Elfi utav Hamburgborna. Det byggdes när Olaf Scholz, förbundskanslerkandidaten, var borgmästare här i Hamburg. Och det är en vacker byggnad. Det är som en gammal hamnlokal byggd i tegel, och så ovanpå den så har man byggt en enorm, som en havsvåg utav glas. Och dit upp ska vi ta oss nu för att spela in resten av podden. Då har jag tagit mig in i det här konserthuset och upp i baren som är ligger precis i den här havsvågen som jag beskrev tidigare, i det här fantastiska konserthuset. Och jag har med mig tre stycken gäster här för att prata tysk politik. Christian Stichler, journalist på ARD TV, tysk public service. Välkommen.
Tack så mycket. Tack, tack.
Du, vi har ju bestämt oss för att vara i Hamburg på grund av att Olaf Scholz var borgmästare här i 7 år. Kanslerkandidaten för Socialdemokraterna. Men när jag frågade om du ville vara med, då föreslog du att vi skulle träffas just här i det här konserthuset. Varför då?
Jo, den här konserthuset, den är förknippat med Olaf Scholz. Det tog väldigt lång tid innan den blev byggt, men till sist blev den färdig efter nästan 10 år. Och så var det under Olaf Scholz tid som borgmästare här när Elfi invigdes, och det var stor här i Tyskland. Men samtidigt var det också G20-mötet här i Hamburg, där Olaf Scholz satt här med alla stora politiker på Elfi här, och samtidigt ägde det, ja, stora händelser utomhus på gatorna, våldsamma protester mot G20-mötet här. Så Elbphilharmonie, eller Elfi som vi säger, är väldigt förknippat med Olaf Scholz.
Vi ska säga det att han var borgmästare 2011 till 2018, så det är ju ganska nyligen. Nu kanske många som lyssnar tänker att den här Christian Stichler, honom känner jag igen. Var känner jag igen honom ifrån? Du har ju bott här i 23 år i Hamburg, men du har också varit Stockholms korrespondent.
Ja, exakt. Jag har varit korrespondent för hela Norden i Stockholm. Och just under pandemitiden när corona dök upp, och jag var kanske den... Jag vet inte om jag var den första utländska journalisten där på presskonferensen med Anders Tegnell, och jag ställde vissa frågor som svenska journalister inte ställde eller har redan ställt, och jag bevakade Norden, men samtidigt var man fortfarande i Tyskland som valde ett helt annat väg under coronapandemin. Så det var klart att man har en annan bakgrund, och jag ställde det här frågan. Framförallt om man är smittsam när man har inga symptom. Det var den frågan som jag ställde 3 gånger. Då. Sen blev jag lite välkänd mer i Sverige än i Tyskland i alla fall.
Den mystiske tysken kallades du för. Har du fina minnen från den här tiden, eller var det jobbigt?
Nej, det var en väldigt spännande tid. Just jämföra tyska vägen och svenska vägen. Och tyskarna var väldigt nyfikna. Hur gör de där uppe i Sverige? Och i början... tyckte många att det är bra att de är lite lugnare och inte alla bär munskydd och man är lite mer avslappnat. Men sen när dödstalen har stigit, sen tyckte nästan alla tyskar nej, det gick åt fel håll. Och, nej, som journalist var det väldigt spännande att berätta historier från Sverige till Tyskland.
Det är väldigt slående att det är ju helt annorlunda fortfarande om man jämför Sverige som jag precis kommer ifrån och Hamburg. Här måste man ha munskydd överallt inomhus och du måste visa upp vaccinationspass ofta om du ska komma in på ett fik eller en restaurang. Känner du dig tryggare här?
Nej, jag måste vara ärlig. Alltså, jag tyckte alltid att den svenska modellen funkar bättre trots att jag ställde dessa frågor. Men som journalist måste man ställa kritiska frågor trots att man kanske har en annan uppfattning om det här. Och till sist, om man jämför också dödstalen till sist, så ligger Tyskland och Sverige inte så olika. Så, och jag var i Sverige nu under sommaren 3 veckor utan munskydd den enda gång och jag tyckte det var härligt. Alltså jag tycker om svenska modeller och jag tycker också om Anders Tegnell. Förresten, jag fick en liten avskedshälsan av honom när jag lämnade Stockholm och han tyckte det var bra jobbat. Till och med Anders Tegnell tyckte det var bra att jag ställde dessa frågor.
Känner du att coronan är en viktig del i valrörelsen nu eller är det annat som gäller?
Ja, alltså i början trodde jag att det blir en större, en viktigare delen av hela valrörelsen. Men det fortfarande är diskussioner om framförallt med vaccination. Hur viktigt är det? Ska man ha plikt? Vi ska inte införa en plikt för att vaccinera sig. Men det finns många som tycker att tyska coronavägen är dåligt och protester på gatorna. Och just den här veckan har vi haft en, man kan kalla, man måste vara lite försiktig, men första coronamordet är det Ida Oberstein, där en man blev skjuten för att han bär den andra som en kund att han ska bära munskydd och han kom tillbaka med en pistol och en 20-årig kille som jobbade där blev skjuten och diskussionen fortsätter, men utom AfD som är väldigt mot den här tyska coronapolitiken, de andra är nästan överens, så jag tror inte att det blir sån stor avgörande roll här under valet, valdagen på söndag.
Vi ska släppa in ytterligare 2 gäster som vi har med oss. Erik Kryger, du är 82 år. Välkommen.
Tack så du har för det.
Och anledningen till att jag fokuserar på åldern, det är ju för att vi har med också Sebastian Gerber som är 23 år. Ni har ett ganska stort åldersspann här. Välkommen Sebastian.
Ja, välkommen. Hej.
Vad kul. Erik, om jag börjar med dig. Du har ju faktiskt en koppling till Olaf Scholz, för detta borgmästaren här. Var det inte så att du blev tysk medborgare tack vare honom?
Ja, det var faktiskt så att när Olaf Scholz blev borgmästare, alltså så att säga premiärminister i Hamburg, det var en av de första sakerna som han gjorde, det var att gå igenom befolkningslistorna och se hur länge utlänningarna hade bott här egentligen. Och alla som hade bott här över 7 år, de blev tillskrivna av honom, där han frågade om de inte ville bli tyska medborgare. Och det var för mig i och för sig, hade jag aldrig tänkt på att bli det eftersom jag som EU-unionsborgare inte behöver det i och för sig. Men jag tyckte att det var så intressant att jag ville uppleva den här och se hur blir man tysk medborgare egentligen. Så jag svarade ja på det brevet. Och,
du har med det? Du har med det pappret?
Ja visst. Mm. Så man ser då Olaf Scholz på framsidan, en bild där han lite mer av hår än han har idag. För slutligen är det här brevet från 2013. Men som sagt var, det var orsaken för mig att bli tysk medborgare.
Och vi ska ju prata mycket om Olaf Scholz idag.
Ja.
Varför gjorde han så här tror du?
Naturligtvis kan man säga av ren humanitära åtgärder eller människovänlighet. Men naturligtvis, det är ju slutligen en politiker som vi talar om. Och den som bjuder in en utlänning att bli tysk medborgare har ganska automatiskt också hans röst vid nästa val. Och Hamburg har alltså en väldigt stor befolkning. Hamburg är ungefär 2 miljoner. Och en tredjedel av befolkningen i Hamburg kommer som normalt i en hamnstad från någon annanstans. Mm.
Vi har ett annat exempel här då. Sebastian, du har svensk mamma, tysk pappa.
Precis.
Hur tänker du nu då med valet?
Jag tänker faktiskt mer på den unga sidan. Som storebror till 3 små syskon är jag ju mer i skolpolitiken om man säger så. Jag vill ju studera till lärare, till grundskollärare. Så jag lägger mer fokus på det tyska skolsystemet som jag har ja, lite problem med, för jag tycker att det är inte, ska man säga, inte utlagt på alla karaktärer som man hittar i en skola. Det är många som har skolan som, ja, en lätt väg, som vet vad de ska göra efteråt, och det är många som har väldigt, väldigt svårt. Och de tyska gillar och lägga vikten på de som kan och inte de som inte kan och behöver hjälpen.
Och det är en liten skillnad mot Sverige, kan man kanske
precis
säga.
Ja. Och jag har ju varit i Sverige också i skolan och lärt känna hur svenska systemet funkar, hur man tänker, hur lärarna pågår i undervisningen och själva, jag vet inte, sociala fältet runt skolan är mycket annorlunda än i Tyskland, och det tycker jag är jättebra.
Just det, och du jobbar just nu som lärarassistent, men du vill också utbilda dig till lärare.
Ja, precis.
Ja, vi sitter ju här i baren på konserthuset och tittar ut över den här hamnen i Hamburg där det händer så otroligt mycket. Det är synd att det var dåligt väder idag, annars hade vi ju stått utomhus såklart. Men jag måste ju fråga er, är det samma ämnen som är viktiga för Hamburgborna som för Berlinborna eller de som bor i Stuttgart till exempel? Eller skiljer det sig mycket vilka frågor man lägger vikt vid här i Hamburg?
Ska jag börja? Berlin, 300 kilometer bort. Det är inte långt, men det är en helt annan värld. Hamburg orienterar sig starkt mot Norden. Allt som ni äter i Sverige, mangos, druvor, vad ni vill, det har gått här genom den här hamnen. All den elektroniska skrot som ni köper uppe i Sverige, det har gått genom den här hamnen. Det här är Sveriges största hamn.
Ja, Hamburg har alltid varit den här handelsmetropolen och en stor stad för Socialdemokraterna under de sista årtionden. Så det skiljer Hamburg från resten av Tyskland. Tyskland egentligen är ett konservativt, alltid varit mer dominerat av CDU om du räknar hela landet. Och så det sticker lite ut. Men jag skulle säga framför allt att om du åker genom Tyskland, skillnaden är mellan landsbygden och storstäder. Om du åker till exempel till Mecklenburg-Vorpommern, som ligger också ganska nära Sverige, du hittar en helt annan mentalitet. De unga har flyttat ifrån Mecklenburg-Vorpommern, har lämnat landet. Det är många som är frustrerande där ute på lands, där AfD har stora röstandelar. Det är den stora skillnaden om du åker genom Tyskland, öst och väst fortfarande, och på landsbygden och i storstäder.
Ska vi titta lite på opinionsundersökningarna? Vi brukar använda politik och sammanställning av opinionsundersökningarna här i podden för att vara lite konsekventa. Och då ser vi ju att det är fortfarande så att det är Socialdemokraterna Olaf Scholz som leder, eller hans parti då, SPD leder med några procent. Men Armin Laschets kristdemokrater, de närmar sig lite grann här nu på slutet. Så att vad säger du, Christian? Det ser ut att bli ett jättespännande val.
Jo, det blir det i alla fall. Framförallt att vi har två partier som ligger så nära och en tredje som var ganska nära eller en tid toppade opinionsmätningar. Och det har, jag tycker också, att har något att göra med Sverige. Därför Greta Thunberg och hennes agerande och Fridays for Future har fått en väldigt stor genomslag. Och egentligen utan Greta, skulle jag säga, skulle det inte finnas en grön bundeskanslerkandidat. Alltså Anna-Lena Baerbock, att hon gick in i valrörelsen som kandidat för förbundskansler. Jag tror det har något att göra med Greta och Fridays for Future och all de unga som var ute på gatorna och säger vi måste göra något. Så tyvärr har hon, men vi kanske kan prata om det, misslyckats lite med den historiska chansen de gröna hade att bli verkligen nästan, eller bli den största parti här i Tyskland. De toppade opinionsmätningen. Men nu till slut ser det ut lite att det kanske kan hända, hamna där Tyskland alltid, eller nästan alltid hamnar. Vi är ett mer konservativt land och jag tror att CDU går upp lite fortfarande. SPD kanske backar lite, så vi har till sist en väldigt jämnt resultat. Och sen blir det spännande vad som händer sen efter valet. Vem som kan göra ihop en koalition. Ja, för Tyskland behöver man en majoritet. Det funkar inte som i Sverige att den största parti bara säger vi försöker med en liten minoritetsregering. Det funkar inte i Tyskland.
Du har ju jobbat med utfrågningarna av partiledarna här i din roll som journalist. Vad har du fått för närbild av, om vi tänker framförallt på de här två herrarna då, Armin Laschet och Olaf Scholz, som slåss om att bli Tysklands nästa förbundskansler?
Ja, det var spännande. Scholz var hos oss på ARD Wahl Arena, heter det, Wahl Arena. Vi tyckte att han till slutet försökte att vara lite mer empatiskt, att svara på frågor. Och då, nu till sist tycker jag att han har släppt lite och fått lite luft, eller vad säger man, vind under vingarna. Samtidigt, Olaf Scholz, han är, vi kallar honom för Scholzomat. Han svarar nästan på vilken fråga du ställer, det som han vill, och i samma tonläget. Och han är en mer politbyråkrat, men kanske är det som de tyska tycker att det passar rätt bra i den här tiden med mycket stora uppmaningar och osäkerheter och globalisering och klimatkrisen och allt. Och nu tycker de okej, en sån Scholzomat som är väldigt lugn politiker, att den passar bra. Men ja, det blir i alla fall spännande, och jag vågar inte säga vem som blir störst nu på söndag.
Får jag hoppa in där?
Ja, absolut. Men nu vill jag veta, Erik, hur tänker du när du väljer vem du ska rösta på?
Jag har ju inget annat val. Jag kan ju inte välja på CDU. Det går inte, helt enkelt. Det är fel person. Det hade kunnat vara annorlunda, men det är fel person det här året. De gröna sköt sig i foten med sitt val. Hade det varit Robert Habeck, så hade jag definitivt valt de gröna. Därför att Robert Habeck var den som, han hade alltså kännedomen, han var den som var bäst för den här posten som kanslerkandidat. Så det blir bara kvar då Olaf Scholz.
Men det låter ju lite på dig som att det här bara handlar om förbundskanslerposten, att det är det valet handlar om det här året. Vem som ska leda regeringen.
Ja, visst.
Sakfrågorna är inte lika viktiga.
Nej, alltså partiupplägget är i och för sig onödigt här. De gröna och SPD har många punkter som täcker varandra. Och CDU gjorde ju inget upplägg. Jag tror att de kom fram en månad sedan ungefär. Eller en och en halv månad sedan, och presenterade med ett program som var, jag måste säga, konturlöst. Så att program spelar ingen större roll. Och framförallt är det ju så att det man ser, det man hör, det är ju kandidaterna.
Håller du med om, förlåt Christian, vi ska få in Sebastian också. Håller du med om det, att det är väldigt mycket fokus på personerna och sakfrågorna, som skolan till exempel, som du engagerade i, kommer i skymundan?
Ja, det tycker jag faktiskt, att det är väldigt mycket fokus på de stora namnen, som man säger. Ja, man ser ju ansikten ute i varje gata.
Men du, nu vill jag veta, jag vet att du har valt en väldigt tysk metod för att komma fram till, eller försöka komma fram till, vad du ska rösta på. Berätta.
Ja, jag har gjort den klassiska valomaten. Det är liksom, du får, jag tror det är 50 frågor. Lite konstiga frågor ibland, som man liksom tänker, okej, vem är det som säger ja till det här? Men annars så har man lite frågor som man identifierar sig med. Och ja, på min valomat kan jag ju nog säga att det är FDP som var det som stod högst upp. Och sen Piraterna. Som jag aldrig har liksom gått in i närmare. Jag har aldrig läst in mig. Fast nu när jag har gjort den här valomaten, så var det liksom okej. Det är ett parti som jag aldrig har tittat in. Det kanske jag skulle göra. Sen läste in mig lite, och det var några saker som jag säger, ja, det tycker jag är ganska bra. Och sen tycker jag nog att det är min uppgift som en ung förstväljare, att det är mer min uppgift att titta på de små partierna, eller de partierna som har mindre röst, eller har haft mindre röst de senaste åren. För att de stora partierna, så tycker jag, de får massor med röster av de folk som redan har röstat på det här partiet över flera år. Och de kommer nog inte att säga, nej, nu efter 8 år eller så, efter 16 år, nu kommer jag rösta på ett mindre parti. Utan det kommer nog vara de som kommer upp nu och får välja nu, som måste titta att det kommer in lite ny vind också.
Kommer du rösta på FDP då, det här liberala Centerpartiet?
Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag har inte tittat in mig så. Men mina vänner, de är mer på FDP-sidan. Och jag tror nog att det kommer bli min riktning också. Om det blir Piraterna, FDP eller något annat litet parti, det vet jag inte än.
När man lyssnar på Sebastian och Erik så låter det ju nästan som att det är skilda världar mellan äldre, om jag får kalla det det, och yngre väljare. Varför tror ni att det är så här stora skillnader? Du är ju lite inne på det, Sebastian, att ni unga har liksom förmånen att tänka fritt och kunna titta på de här småpartierna. Men den här stora skillnaden som ändå verkar finnas mellan yngre och äldre väljare, vad tror du att den beror på?
En sak är att vi har olika värden med vår information som vi får som äldre och de yngre. Och vi tittar inte längre på samma tv-show. Och det blir lite, det går isär hela samhället. Men jag tror att det finns de små partierna, Piraterna, som har blivit väldigt populära en tid. Men vi har, som ni vet, en 5% gräns för att hoppa in i parlamentet, vilket ligger ganska högt. Så det är väldigt svårt för de små partierna att komma över in. Så det ser inte ut att det kommer ett nytt parti in i Bundestag. Men jag tror att just de yngre väljarna, de tycker att det hände inte mycket de sista åren. Och nu ska det hända någonting. Och så måste man hitta någon parti som är för förändring. Konstigtvis har Liberalerna, FDP, ganska stora, ganska bra opinionsmätningar bland de yngre väljare. Och de gröna förstås är också väldigt framgångsrik bland de yngsta väljare. Och det finns till och med en diskussion om man ska välja rösta från 16 år uppåt. Här i Tyskland gäller det 18, och det finns många som säger att det egentligen skulle vi sänka rösträtten till 16 som vi har på kommunalt nivå, för att 40% av väljarna är äldre än 60. Det är en stor andel av väljare som är i den här segmenten över 60, och bara 15% under 30. Många unga tycker att det är orättvist. Men det spelar en stor roll i det här valet.
Vi spelar in Europapodden idag från Hamburg, och jag sitter här med tre gäster. Jag tänkte, vi ska ju fokusera lite på Olaf Scholz också i den här podden. Och då vill man ju höra vad han lämnade för arv efter sig. Vad minns man från honom efter 7 år som borgmästare?
Ja, jag tycker vi måste prata lite mer om Olaf Scholz. Jag vet inte om man kommer att minnas den här tiden som han var borgmästare här i Hamburg som en stor tid, som kanske under Helmut Schmidts tid eller så. Han är lite byråkrat, och han är förknippad också i sin Hamburg-tid med vissa skandaler. Om man Cum-Ex-affären, det var någon affär där bankerna eller bankkunder har fått tillbaka skattepengar 2 gånger trots att de har betalt bara 1 gång. Så det var en stor bedrägeri här i Tyskland och stor diskussion om det. Och Olaf Scholz i den här tiden träffades den här vd av en stor bank här i Hamburg, och han träffades flera gånger, men han kommer inte ihåg att han träffade den här mannen. Därför han tyckte det var kanske lite för känsligt att medge att jag träffade honom. Så och den här G20-mötet när det blev väldigt stora kravaller här i Hamburg, och till sist har Olaf Scholz fick säga förlåt till Hamburgborna. Och om vi suttit här för ett halvt år sedan, så skulle vi alla ha pratat om varför Olaf Scholz är en så dålig kandidat och inte har någon chans att bli förbundskanslern. Och nu har bladet vänt, och många säger att den har vänt framförallt för att Laschet och Annalena Baerbock var så svag. Och så nu pratar vi om att hur starkt och vilken arv han har här i Hamburg. Men egentligen, alltså, han är en mästare av comeback. Han var flera gånger under sin karriär borta, och sen kom han tillbaka. Så nu är han tillbaka igen, och vi får se hur det blir. Men egentligen är det lite orättvist att han är nu den stora socialdemokraten som jämförs redan nu med andra stora. Men egentligen han var en ganska svag kandidat i början.
Jag som följer det på distans här kan också få för mig att han inte riktigt 100% då passar in i det tyska socialdemokratiska partiet SPD. Eller vad säger du, Erik? Jag menar som...
Absolut inte. Men som sagt, man kan inte jämföra en socialdemokrat i Sverige med en socialdemokrat i Tyskland, och framförallt inte med en socialdemokrat i Hamburg. Det är något helt annat. Jag skulle säga en socialdemokrat i Hamburg ligger väl snarare någonstans hos Moderaterna, ska jag säga. Vänster mot Moderater eller någonting sånt.
Det innebär att Scholz är mycket mer höger än resten av partiet, är det det du säger?
Ja, jag säger Scholz är mer höger än resten av partiet, men partiet vet ju också att om de inte är med honom så försvinner de helt ur hela samlingen. Partiet håller helt enkelt käften för närvarande och tiger. Man har allting som kunde vara lite problematiskt som man kört in i källaren. Man tar Scholz som sista chansen att överleva. Mm.
Håller du med om det här att Scholz är mycket längre till höger än resten av partiet? Eller finns det någonting speciellt med att vara socialdemokrat i Hamburg?
Jo, det håller jag med. Alltså, Hamburg är ett mer konservativt handelsstat där man vill inte ha stora förändringar. Här är lagom är bäst lite i Hamburg, och samtidigt framgångsrik. Det stämmer absolut med alltså, kassan måste stämma eller pengarna måste rulla här i Hamburg. Och just nu har de sålt en del av hamnen till Kina som är väldigt omdiskuterat, men det är också en affär, man gör affärer här. Jag ska inte jämföra med Trump, men han har aldrig sagt att man ska ha en deal, så det är också lite Hamburg att man har en bra affär är alltid bra, och det finns ingen höger eller vänster affär, men det är en affär. Ja, alltså jag håller med att han är en speciell socialdemokrat, och det blir väldigt spännande efter valet hur den här partiet kommer att gå in i koalitionsdebatter, för det finns en stor del av socialdemokrater som är väldigt på vänstersidan, som tycker att man ska samverka med vänsterpartiet här i Tyskland, och Olaf Scholz, det är den saken som han kunde inte säga nej till vänsterpartiet, för att han har en parti som tycker att SPD och vänsterpartiet ska göra ihop en koalition, och det blir väldigt spännande hur den går efter valet, om liberalerna kommer in, om hur det ska funka.
Men tror du han kommer få det tufft just för att han sticker ut i partiet på det här sättet?
Ja, just nu är det kanske så när han lyckas att bli, alltså att föra Socialdemokraterna till valseger, så tror jag i alla fall att det kommer att hålla ihop partiet. Det är nästan verkligen ett politiskt under om de lyckas att bli största parti i Tyskland. Jag tror att de vänster flygeln eller delen av SPD ska hålla käften kanske. Få en regering med Olaf Scholz i spetsen.
Du Sebastian, vad tänker du? Jag menar, du har ju nästan bara upplevt Angela Merkel. Du var ju pytteliten när hon blev vald första gången. Och nu ska hon försvinna. Känns det konstigt att Angela Merkel, som nästan är någon slags drottning för Tyskland, ska ersättas av någon helt ny?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker det är bra, för att det har varit en lång tid med henne. Hon har gjort väldigt bra hittills, fast nu är det en tid som hon kanske är lite, jag skulle nog säga lite fel i plats. Att det behöver ny vind, att det måste vara någon annan som har friskt tänkandet mot hela situationen nu med coronapandemin. Också med det vi hade några år sedan med flyktingar som kom in till Tyskland. Det verkade lite som det var för mycket på en gång. Och jag tror nog att det är ganska bra nu att vi får lite ny vind där i Tyskland.
Erik?
Ja, Merkel, det är en intressant sak. Men jag tror att större anledning till att hon stannade kvar, det var att 2016 valdes Trump till president i Amerika. Och den enda som fanns kvar på spelplanen, så att säga, som kunde hålla emot eller hålla platsen, det var Angela Merkel. Så att det var så att säga, man måste respektera det ansvaret, att hon tog det ansvaret och stannade kvar 4 år liksom för att hålla ihop Europa. Vilket är alltså en uppgift som varje tysk kansler alltid har på första plats. Till och med kanske före Tyskland i viss mån. Hon var en förvaltare, men hon var ingen gestaltare. Alltså landet låg ju faktiskt, det var bekvämt att leva i Tyskland. Det var väldigt bekvämt och det hände ju ingenting. Och det var så att säga hennes uppgift, det var att hålla allting på plats. Men det är inte politik. Politik måste också vara att man driver ett land framåt. Och sen exempelvis, vi har ett problem här i Tyskland som är mycket, mycket stort och som alls inte talas om speciellt mycket i politiska diskussionen där. Och det är pensionerna. Och det är alltså en mycket, mycket stor sak. Folk kan inte leva från pensionen här i Tyskland i dagens läge. Man måste ha förmögenhet. Och att ta tag i den delen och ändra en pensionssystem så som man borde ha det ungefär här. Man talar också om Sverige, löntagarfonderna. Det är alltså en stor sak. Men som sagt, Merkel var, ja, hon var över sin tid.
Vi utländska journalister vill ju gärna göra en stor grej av att det här är valet och man ska hitta en ersättare till Merkel. Är det också en så stort här i Tyskland, eller känner många att nej, det var ju dags nu? Vad säger du, Christian?
Ja, om man tittar på dagsläget med Laschet och Scholz i spetsen, det finns två som kan bli förbundskansler just nu. Alltså att Annalena Baerbock får de flesta röster, det är väl väldigt osannolikt. Och så har man, du säger, förvaltare och gestaltare. Alltså Laschet och Olaf Scholz passar bra i den här bilden en förvaltare. De har ingen stor vision. Alltså Olaf Scholz, han har nästan bara tre slagord han går ut med till valrörelsen. Och de flesta väljare tycker väl att de två, om antingen Scholz eller Laschet blir förbundskansler, så blir det ingen stor förändring. Och det är kanske det som tyskarna tycker om. Om man bara tittar på en enda sak. Vi har ingen hastighetsbegränsning på autobahn. Det är omöjligt att införa den i Tyskland. Vi har det i hela Europa, nästan i hela världen. Men i Tyskland tycker folk att det blir slutet av det fria livet här i Tyskland. Samma sak med trängselskatt. London har den, andra stora städer, men ingen pratar, inte även de gröna pratar om trängselskatt i storstäder. Det är sådana små saker som du ser att Tyskland är väldigt svårt att föra in något nytt och förändra saker. Vi är ett väldigt konservativt och stadigt land.
Och det är lite därför sakfrågorna inte får så stort utrymme i valet. Ska vi ta och runda av den här podden med 10 000 kronors frågan? Vem vinner på söndag? Jag vet att Christian inte kommer våga gissa, eller gissa rätt. Eller vågar du gissa?
Nej, jag vågar gissa kanske. Jag säger att till sist CDU hamnar lite före SPD. Det tror jag. Och jag tror lite att CDU kommer att försöka få en koalition ihop med de gröna och liberalerna som heter Jamaica här i Tyskland, och som vi nästan hade efter sista valet 2017, men sen till slut Liberalerna tackade nej, och jag tror lite på att det blir konstellation för Tyskland efter valet.
Liberalerna i regering, det låter väl bra om man ska följa ditt resultat i valmaten?
Jag hoppas. Nej, jag tar emot allt som har blivit sagt idag. Det var väldigt, väldigt spännande för mig också att få vara med i en sån där diskussion lite mer in i politiken.
Men vem tror du vinner då?
Ingen aning.
Erik?
Ja, jag är egentligen införstått med båda mina företalare. Det kan hända att det blir Jamaica. Men det kan också hända att det blir tyska flaggan. Det är CDU, FDP och SPD.
Men då blir det i så fall en rafflande avslutning här, om vi ska säga att CDU ska komma i kapp.
Ja, det blir det. Det blir det.
Mycket att se fram emot. Sebastian Gerber, tack för att du kom. Tack också Erik Kryger för att du var här. Tack så mycket Christian Stichler, journalist på ARD-TV, tidigare Stockholmskorrespondent.
Tack så mycket.
Tack så mycket för att ni var med.
Tack, tack.
Tack också.
Tekniker och producent var Ulrika Bergqvist och jag heter Claes Aronsson. Fortsätt att följa vår bevakning av valet här i Tyskland med massa extra poddar. Och så missa inte Tysklands korrespondent Caroline Salsinges välformulerade lilla tyska valparlör, där du bland annat lär dig
Valomat, hochrechnung, stimmzettel, freie Fahrt für freie Bürger.